Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera var vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul att ha dig med.
Svante Axelsson, välkommen tillbaka till Energistrategipodden.
Tack.
Du är ju en av dem som kanske, ja, du får ju runt och är ju delaktig på väldans massa seminarier, inte minst med tanke på din roll. Så vi börjar väldigt brett. Vad plockar du upp i år från Almedalen? Vad är känslan?
Ökad enighet, valdebattens polarisering börjar liksom... Man kryper ihop och facear verkligheten och vill nu gemensamt fixa Sverige AB. Och jag tycker att vi får mer och mer ökad enhet i varje samtal, så tycker jag vi kommer närmare varandra.
Är det också drivet av att vi nu börjar se att effekten faktiskt börjar ta slut?
Ja, det tror jag. Det här är ju som sagt, det är ju skarpa lägen. Göteborg har ju inte 600 megawatt på pappret framme till de nya batterifabrikerna. Och det är en enormt viktig industri, Volvo AB, Volvo Cars, så att det är självklart det måste fixas. Då måste ju alla ge och ta. Samma är det i Norrbotten, vi har problem både med effekt och med tåglägen. Så att, nej, men nu är det verklighet och Sverige måste samla sig. Vi är ett litet land i norra Europa.
Ja, just det här med samling verkar ju bli en otroligt viktig fråga. Du sa på ett seminarium, om jag inte parafraserar dig för mycket, att det jag blir chalur på, det är att vi inte är överens om grunderna. Mm. Och att vi har samma fakta när vi har som utgångspunkter för våra diskussioner. Ja. Kan du utveckla det, Rusten?
Ja, men alltså, vi har ju lite olika faktabaser och det gör att man inte kommer vidare. Det gäller exempelvis hur mycket kan man frigöra i Norrbotten. De har ju testat och haft samtal, så där fick man ju fram en siffra, 1000 megawatt. Sen är frågan då, hur kan man förhandla fram den siffran? För det är ju lite, jag tycker att alltså den här veckan har blivit för mig luftproblem. Alltså vi har inte fysiska problem, utan vi har egentligen några fake-problem som vi slåss om. Och det är exempelvis att det finns el för alla nya industrier som står på kö i Norrbotten, vad vi kan se. Men vi har inte frigjort den elen. Och då måste man ju gå in och omförhandla och börja bli en samverkande aktör ihop med andra. Så här, men vi löser det här ihop. Det andra är ju det här med tåglägena. Hur mycket, så kallade spöktåg, går det, så mycket överbokar man för säkerhets skull? Finns det plats för fler tåg? Jag får bilden från Trafikverket att så är fallet. Och då måste man säga, okej, hur ska vi då fira den faktiska utrymmet så att vi kommer vidare med Sverige AB? Och jag tror återigen det handlar om att sitta i slutna rum. Det är kloka människor. Vi kan inte slåss med varandra. Vi måste förstå varandras risker, analyser och hjälpas åt. Det finns ju motiv för varför man tycker som man tycker. Men vi kan också hitta gemensamma vägar, och det är ju Sveriges paradgren det här. Det ser jag fram emot.
Ja, när jag pratade med Peter Larsson, regeringens samordnare för Norrbotten, så poängterade han ju också att han är ganska ensam i den rollen att vara medlare. I förvisso en annan situation, men där är du ju också, givet ditt lilla team, ganska ensam i det här. Nu när allt det här i många delar av landet börjar kräva tills och det har att göra med så mycket samhällsutveckling, borde vi inte satsa mer?
Hur då?
På samtalet, på resurser som kan ta det här, inte vet jag, svåra diskussionerna så att du ser samma antaganden.
Nej, men jag tycker det. Alltså, jag brukar säga, och det visar också massa studier vi gör också i Novus-undersökningen och annat, alltså att jag tycker inte vi har så stora tekniska problem. Vi har inte heller några marknadsproblem eller ekonomiska problem. Vi har ju nästan mentala problem. Och det är inga konstigheter, för det ändrar sig så oerhört fort allting. Och politiken är ju en spegling av opinion, och opinionen inte förstår vad som vi håller på att göra, så kan man inte heller få mandat. Så att demokratin bygger ju på att folk hänger med. Och nu går det så fort att många hänger inte med. Och det där försvårar ju tempot i genomförandet om inte folkbildningen också lyfter de här frågorna. Sen är jag ganska... Jag känner mig inte alls uppgiven i de här konflikterna, utan vi kan lösa det här. Och vi måste också berätta berättelsen, att vi har behovet, vi har exporten. Alltså folk, om det står Preem på ett vindkraftverk exempelvis utanför Lysekil, så tycker folk om vindkraftverket. Men står det inte det, så vet man inte vart går de där pengarna. Så att det här med målkonflikterna hänger också ihop med, är vi inne i samma berättelse? Har vi samma vision? Är vi ett lag där vi får ge och ta? Eller är det bara ad hoc-beslut som inte hänger ihop med en berättelse om en bättre värld? Så att jag tror vi måste, alltså ledarskapet, det är den största det är den största knappheten. Alltså det har mest ont om på alla nivåer. Berätta en berättelse som folk kan förstå. Då får du också delaktighet.
Har vi den ledningen nu då som klarar av att göra det någonstans? För jag, man kan ju höra väldigt olika exempel. Jag vet inte vad jag ska ta för något. Ja, men vi kan ta den om regeringens stolthet över att ha godkänt 2 stycken stora havsbaserade vindkraftsparker ena stunden, och andra stunden så kommer indragningen av instruktionen till SVK som berör utbyggnaden av det havsbaserade nätet som gör att hela Krügers flaksatsningen är i fara. Man kan ju hitta så många olika berättelser i det här.
Nej, men klart, det finns alltid spretigheter, och jag säger att jag tycker vi ändå går mot ökad enighet. Jag tror att de bästa berättarna nu, det är industriledarna. Alltså vi hör allt ifrån H2 Green Steel till LKAB. Vi pratar om den globala utmaningen, Sveriges roll i världen. Vad har vi för komparativa fördelar i vårt land? Volvo Cars, visioner. Alltså företagsledarna och de här 22 färdplanerna är ju berättelser om hur Sverige kan bli bättre och ha en högre välfärd. Med hjälp att vi också exporterar lösningar till andra länder. Så att på någon mellannivå så tycker jag att vi har en ganska bra berättelse. Men den är inte så väl utbredd. Den kanske finns känd i Almedalen, men inte känd riktigt i Sverige. Så att där behöver politikerna ändå, tycker jag, på ett tydligare sätt. Vi hade en ganska politisk samling runt pandemin. Då var det tal till nationen med svenska flaggan i bakgrunden. Och alla satt och lyssnade och... Så här ser det ut i landet och pandemin ser ut så här och vi är på väg med vaccin, det kommer några veckor. Vi behöver nästan ha samma typ av urgency och få det här engagemanget. För jag tror människor vill ju vara med och rädda det vi ändå vet måste fixas. Så att det skapar ju mening och engagemang och lust om vi bara är ett lag.
Tolkar du in att det är dit vi är på väg med 300 terawattimmar som planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål i hösten som en startskott?
Ja, det är ju ett sätt att kommunicera. Jag kanske alltid tycker att det är lite tekniskt att börja där. Jag tycker man ska börja, vad är det för lösningar vi ska leverera? Alltså, vi behöver elbilar, vi behöver elektrifiering, vi behöver få bort masugnar. Ja, men, och det leder i sin tur till behov av el. Men märk väl, vi behöver inte så mycket el om det är dyr el. Då blir det inte så mycket investeringar. Det här är ju inte spikade krav. Så jag tycker man glömmer bort billighetsjakten och för mycket fokusera på terawattimmar. För att 70% av den här ökningen beror ju på vätgasproduktion. Och vätgas producerar man inte om det är dyrt. Jag tycker det är just det här att jaga låga elpriser, det glöms bort. Utan det har blivit lite för mycket fixering vid nu ska vi bygga dubbelt så mycket el. Varför det då? Om man inte svarar på den så blir det lite konstigt.
Ja, du har ju också, du nämnde det här senaste du gjort tidigare också, att du ser det som att det är nästan 2 elektrifieringsstrategier som jobbas fram parallellt med varandra. Och i en av dem, som jag tolkar dig, får se om du får rätta mig annars om jag tolkar dig fel, så är det som att mycket av det som pratas om i Almedalen nu rör mot centralisering, fatta centrala beslut om stora investeringar och delvis då också koppla bort marknadsmekanismerna för vi har, det är bättre att vi beslutar det här på ett ställe. Decentralisering har sina problem för det tar tid och vi måste kompromissa. Och den andra som är om effektivisering och flexibilitet som är mer så att säga, liberal i sin ansats där det är mindre av centralplanering, mer av decentraliserade prissignaler. Håller du med? Tolkar jag dig rätt om att det är de här 2 världarna som samexisterar just nu?
Ja, det finns säkert flera varianter av de här världarna och jag har inte svaret. Men jag är lite rädd på en överreaktion och jag är lite rädd för att vi överinvesterar och får för dyra nätavgifter och elpriser. Jag brukar säga ibland att liksom, vi har liksom den här gamla fracken som vi har haft förut. Den känns ju trygg och vi vet vad det är. Och det är ju kärnkraft en viktig del i det. Och som sagt, SMR:en kan vara en viktig spelare i framtiden. Den andra, som jag tycker växande lösningen, det är ju ett ganska svårgreppbart. Men det är ju ganska många spelare som balanserar varandra. Allt från batterier, vätgas till hyvla toppar och villkorliga avtal. Kanske 10 ord som ligger i ett kluster. Som är svaret på hur blir det. Och jag tror många, om jag skulle säga det på ett sommarfest, att man kan också göra så här och så säger de här 10 orden så kommer folk säga jag fattar ingenting. Och så den berättelsen är väldigt svår att ha förtroende för. Och förtroendet är ju grunden för att politiken ska svara. Så att det är ett gigantiskt pedagogiskt uppdrag att kunna säga vi får stabila elpriser och vi har leverans varje timme genom de här orden. Så att jag tror ju över tid att utvecklingen går åt det här hållet, det smarta systemet. Men jag tyckte det var intressant. Jag hade ett möte med en försvarsmingel med lite militärer. Och då fick jag höra att liksom, det där jävliga kriget i Ukraina, det har också lärt oss saker. Och det är att vi ska inte centralisera elproduktionen. Och med den försvarspolitik som vi nu ska växla upp på, med NATO-inträde, så tror jag att försvarsargumentet kommer att ha mycket, mycket större tyngd än vi har trott. Jag var intresserad att det var en väldigt tydlig signal. Att nu vet vi, ska vi bygga ett resilient, stödtåligt samhälle, då ska vi ha många leverantörer.
Ja, det är ju svårt att förstå det här. Det är ju även i politiken, även om det kanske inte leder till den här kraftiga debatten om slagen. Mm. Så det hör vi ändå att vissa politiker säger att elnätet mår sämre än någonsin. Mm. Vi tål inte en vindkraftspark till politiker som säger att vi kan bygga ut, dubbla vår effekt och fortfarande klara oss. Ja. Vad ska man tro på egentligen?
Ja, vad ska man tro på? Ja, men det är väl så att det finns ju olika sanningar. Det är ju ofta i samhället. Om man förklarar varför man... För man har ju ofta ett antagande i botten på varför man säger du eller bä. Och det är ju det där antagandet man vill veta. Vilken världsbild bygger du på? Och då tänker jag att ja, men om man inte kan hyvla en effekttopp eller frikoppla en industrins behov eller göra ett villkorligt avtal, ja, men då kan det ju vara så som jag själv har liksom fått en veckaklocka i veckan här. Tänk dig motorvägen mellan Malmö och Stockholm. Och så är det Jönköping, är det 3 kilometer där man måste köra i 30 kilometer. Ja, då kan vi bara ge 30 kilometers hastighet okej på hela sträckan. Ja, då har du jättemycket motorvägsutrymme som du inte använder. Om du då löser Jönköpingsfallet med villkorligt avtal eller hyvla en topp eller betala för någon att öppna upp vägen, så kan du köra så många fler mellan Stockholm och Göteborg. Så att jag tycker att det finns ofta låsningar i olika antaganden som gör att vi får problem tidigare i teorin än i verkligheten. Och det är tillbaka till de här luftproblemen. Alltså att vi måste lösa den där. Det upplever att det är kanske några timmar, några dagar, kanske någon vecka ibland som är det stora problemet. I övrigt är det ganska lugnt. Och då gäller det att fokusera, hur löser vi de här dagarna, de här veckorna som är då extrema utifrån elsystemets leveransförmåga? Och där, jag tycker själv att den svåraste frågan är, hur långa är effekttopparna? Hur långa vindstilla perioder har vi? Om det är 2-3 veckor, då är det smartare kanske att lösa det ad hoc. Är det månader, ja, då måste vi ha en väldigt annorlunda produktionssystem. Mm.
Ja, det som du säger, det blir ju en lång berättelse, speciellt om det är någon som är utanför branschen. Ja. Men det här då, du är ju att träffa väldigt många olika företag. Ja. Och det du säger nu att vi måste mäkta med att ta den här dialogen, den ska ju ske på så många olika ställen samtidigt i Sverige nu. Och jag tycker mig höra vid sidan om debatten att det finns vissa som inser att ja, men den här vackra planen vi har satt upp, kanske ta Stenungsund, jag vet inte, men som ett exempel. Den blir faktiskt inte av. Är det inte bättre att möta den sanningen så vi kan jobba vidare utifrån den gemensamma? Eller ska vi stå och säga att vi kan klara det här? Vilken väg framåt ser du är bäst?
Vi kan klara det. Nej, men det är ju så att man inte bestämmer sig för att vinna matchen, då vinner man inte matchen. Och tittar man på de fysiska förutsättningarna igen, så är det ju inte hysteriska, naiva drömmar, utan den fysiska resursen finns ju allt väsentligt. Att starta upp till Sundsverket, ja, det kan man göra. Det kanske inte är det billigaste sättet. En gaskondens kan ju kanske vara snabbare spår. Det finns ju resurser och det är ju inte imorgondag allt ska lösas. Vi har ju ett antal år på oss, kanske 7, 8, 10 år. Nej, alltså att det är lite jävla anamma som krävs.
Vi ger inte upp.
Nej. Alltså Sverige är ju ett industriland och nu har vi fått upp aktörer på banan. De ligger i bräschen, de tappar marknadsandelar. Vi ska rädda planeten. Nej, men hallå. Nej. Det är inte på banan, utan det här löser vi.
För att få det här att fungera, ett sätt att gradera det på, det är ju att politiken är med. Näringslivet, tror jag, den kan vi sätta check på, va?
Ja, det tycker jag väl. Näringslivet är på, men de kanske också måste gå in i kören och vara tydliga i vad de vill ha. Jag tycker att näringslivet ska vara tydligare med, det är inte bara el vi vill ha. Vi vill ha billig el. För annars kan vi landa fel.
Okej. Och så har vi också civilsamhället. Mm. Och i Almedalen handlar det mycket om politiken och näringslivet som möts. Kanske inte så mycket som folk i allmänheten då, trots allt. Mm. Hur får vi med oss den delen av samhället?
Ja, det är den stora frågan tycker jag. Bara som en liten kort insikt i detta så frågade vi ju, bara som en enkel fråga, alltså har utsläppen minskat eller ökat i Sverige sedan 1990? Och då svarade folk, alltså majoriteten av folk, att det ökat. Alltså vi har åkt åt fel håll om man tänker en Vasaloppsmetafor. Vi har inte ens kommit över mållinjen, eller startlinjen. Och det har i praktiken sjunkit med 33%. Och med den okunskapen, och det finns massa sådana exempel, så är ju människorna väldigt förmörkade kan man väl säga i hjärnan. Både historien och vad som finns för möjligheter och vad det kommer att kosta. Och med den kunskapen bland folk så är det väldigt svårt att leda ett land. För då är rädslan för förändring så oerhört stor. Så det krävs ju egentligen en folkbildning. Och då, vem kan folkbilda bäst? Ja, jag vet inte. Jag tror personligen att det är mellannivån, alltså metallordföranden och vd:n i Åmål exempelvis. Om de går ut och säger, det här företaget har tidigare gjort kardanaxlar, nu kör vi elmotorer och vi har jobben kvar och vi fortbildar de tidigare metallarbetarna att kunna jobba på nytt sätt. Då blir ju alla i Åmål glada och förstår att fossilfrihet, det är ju vägen till skatteunderlag, dagis, vård, skola, omsorg. Gör vi inte sånt som världen behöver så är vi löst. Då får vi lägga ner. Så att jag tror att mellannivån av ledare som har stort förtroendekapital bland människor i grannskapet är viktigast.
De ska kunna dra samma historier som du precis har gjort.
Ja.
Hur når vi dem?
Ja, det är de lokala underleverantörerna. Och vi försöker ju, men vi kan ju inte få igång hela Sverige på det sättet. Men det är nog en uppmaning till alla ledare generellt sett att folkbilda allt ifrån föräldrar och barn till lärare, till vd:ar, till politiker. Alla måste börja se att jag är en kommunikatör. Och ska vi få energi och kraft att få människor att kanalisera sin ångest och frustration så måste man ju visa att det finns någon väg att gå på.
Ja, en annan undersökning som kommer i veckan som skulle vara intressant att få ditt perspektiv på var det som energiföretagen gjorde häromdagen när de ställde en väldigt bred fråga till kommunala politiker där alla, om jag sammanfattar det väldigt kort, såg ett stort behov av el, såg ett stort också såg en koppling mellan el och arbetstillfällen, industrins behov, men där många ändå inte röstade för exempelvis nyproduktion av el i sin kommun.
Nej.
Vad tänkte du när du såg?
Var det el av vindkraft eller var det el överhuvudtaget?
El av vindkraft. Och
vindkraft. Ja. Nej, men det har ju blivit kanske också. Det är en väldigt liten följdfrukt av den polariserade valdebatten. Den gjorde ju vindkraften fulare än den kanske var. För det blev en liten blockskiljande fråga nästan. Nu tycker jag att man läker de såren. Och vi hör ju Ebba Busch berätta att vi absolut ska ha vindkraft. Vi ska ha alla energislag. Så att man försöker liksom reparera den skadan. Och sen tror jag att det handlar kanske också om i vilken grad vindkraftverket är med och skapar mitt eget jobb. Alltså i Åmål, men var kommer kraften ifrån? Jo, men vi behöver vindkraft, för annars kan inte vi driva fabriken. Om det skulle stå Volvo på vindkraftverken utanför Göteborg så tycker folk att det är ganska viktigt att det finns där. Så att, återigen, det handlar om ett lagarbete där vi förstår att om det inte byggs här så förstör vi vår egen utveckling och vår egen välfärd. Och sen kanske man, som i Finland och många andra länder, ger någon slags skatterabatt till kommunen. Och då tror jag att det är kommunens välfärdssystem som behöver pengar. Det är tuffa ekonomiska förutsättningar för kommunerna. Kan man få, kanske inte är mängden pengar, utan det är symbolvärdet också. Att den här fastighetsskatten exempelvis, den kom tillbaka till vår kommun.
Du hinner ju dra så många saker i dina svar, Svante. Men som jag tolkar dig på min fråga så är det, ja, det är olyckligt att det är så i den kommunala politiken, men det är en svans som förmodligen också kommer förändras och bli bättre. Ja. Förståelsen för relationen arbetstillfällen, nyproduktion ska man väl säga av alla kraftslag, men kanske inte lika lätt att få en SMR i en liten stad.
Nej.
I Sverige. Och det säger ju Vattenfall också.
Ja, precis.
Men summa summarum då, när du lämnar det här, vad blir viktigast för dig att ta tag i inför hösten?
Jag är nationell samordnare och det ordet är ganska bra, för det behövs verkligen. Alltså samordning, både i form av att lösa konflikter mellan olika företag, samordna politik och näringsliv och samordna berättelser. Och det är ju inte jag som gör allt det där, men man kan ju sätta bollar i rullning så att flera hundra pers och tusentals människor går i samma riktning. Så att det syns och hörs att det är det här som Sverige gör. Och då behövs det ledarskap. Och jag tror många människor är skittaggade på att och suga tag i arbeta, för att det är lite, alltså, planeten är i stor kris och vi kan göra skillnad, och jag tror många är väldigt sugna på att vara med i ett lagarbete som har en tydlig vision.
Tack så mycket för att du tog dig tid.
Tack.